Vi börjar en predikoserie idag, det har ni ju redan fått höra om de 10 budorden. Är det här verkligen någonting som är relevant för oss i nu, 2010? Är det inte bara en massa gammeldags pekpinnar som trycks i oss? Ja, den största anledningen till att jag tycker att det är ganska spännande att få stå här och prata om budorden och den här serien som vi ska ha, det är att jag tycker att det här har någonting att säga oss om vem Gud är. När vi läser dekalogen, de 10 budorden, så säger det oss någonting om vem Gud är. Den här guden vi tror på. För det var ju den frågan som Israels folk frågade sig när de kom ut i öknen. Och jag tänkte, vi gör en liten sån här upprepning alla söndagsskolan och bara går igenom vad är det som har hänt fram till budorden där. Och det börjar ju med att Israels folk lider som slavar i Egypten, så börjar ju andra Mosebok. Och då ser Mose en mördare i landsflykt, förstår ni. Han ser en brinnande buske, så det ut så ungefär så här. En buske som säger, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Och kallar dem ut därifrån. Men, och Mose han går då tillsammans med sin bror, Aaron, till farao. Och så säger han till farao, släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära. De ska fira gudstjänst till mig. Det är därför de ska bli fria där. För att de ska få fira gudstjänst. Men farao vägrar. Vem är Herren? Skulle jag släppa Israel därför att han befaller det? Så vidare. Så det blir en stor konfrontation mellan farao och Moses, mellan Gud och de här andra gudarna. Och vi får se grodor överallt. Det blir mygg, hagel och död. Ond, bråd, död. Innan den här konfrontationen är över. Mellan de här. Och vi vet att Gud står som segrare. Det intressanta med det här, det är ju inte liksom att Gud bara upprepar 10 liksom plåga på plåga. Utan varje plåga är ju som designad för att möta någon del av Egyptiens stora gudavärld. Där det liksom finns fruktbarhetsgudar som hade halva kroppen som en groda. Och ni vet, solen som var en gud, den förmörkades och så vidare. Så utmanar Gud alla de här gudarna och står som segrare till slut. Och farao ger sig, han säger gå och offra. Folket går tillsammans med Mose för att fira gudstjänst i öknen. Och de kommer efter ett tag till Sinai berg. Där står de och där ska den här gudstjänsten ske. Men det var ju så länge sedan man hade firat gudstjänst inför den här guden att man inte visste hur man skulle göra. Alltså, vem är den här guden som hittills har en namnlös? Man har ju inte vetat ens vad han hette. Och så ger han det här namnet till Mose, Javé, som egentligen bara betyder jag är. Och vi översätter ofta med Herren. Jag är, Javé. Det är det namn som Gud ger Mose vid busken. Hur ska vi fira en gudstjänst inför honom? Vilken liturgi ska vi använda? Hur ska vi gå klädda? Ska vi ha rökelse? Ska vi ha tända ljus? Ska vi ha mötesledare? Hur går det här till? Och Mose kallas upp på berget för att instrueras av Gud. Och där får han vara och lyssna till Gud. Ni har sett vad jag gjorde med Egypten och hur jag burit er på örnvingar och för er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Alltså här handlar det inte bara om att ja, ni ska väl ha mässhake och ni ska ha rökelse. Utan här handlar det om jag vill göra ett folk av er. Ni ska vara mitt folk. Ni ska vara min familj. Så Mose knatar ner med de här orden, de 10 orden som han har fått. Och så börjar Gud påminna om vem han är, vad han har gjort. Och så ger han dem de här budtavlorna. Och så står det så här. Och nu läser jag ifrån Andra Mosebok 20. Detta var Gud sa: jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstol eller avbilda någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, ty jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försmår mig, men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna dig ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din slav eller din dotter, din slav eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandrare i dina städer. Typ på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad det rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Visa aktning för din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska icke dräpa. Du ska icke begå äktenskapsbrott. Du ska icke stjäla. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, eller hans slav, eller hans slavinna, hans oxe, eller hans åsna, eller något annat som tillhör din nästa. Nu är vi i kapp. Visst var det fina. Jag har suttit hela helgen och knåpat med mina legogubbar för att få ihop det här. Ja, visst är det. Ja, jag har inte så mycket lego faktiskt. Tyvärr, men snart. Men snart, jag har en son som är 3. Vi ska börja och köpa på oss lego nu. Alltså det Gud säger är, ni tillhör inte längre farao. Ni tillhör mig, säger Gud. Ni har blivit räddade för att bli min egendom, för att tillbe och älska mig. Och sen är de så här, men hur ska den här tillbedjan se ut då? Hur ska den här gudstjänsten se ut? Och det är då budorden kommer in. Så här ska ni fira gudstjänst. Ni ska tillbe mig och inga andra. Ni ska inte stjäla. Ni ska inte begå äktenskapsbrott. Ni ska inte ha begärelse och så vidare. Och så går de igenom det här. Och så kanske, jag tänker mig att Mose tänker så här, vilken underlig Gud. Det här liknar ingen vanlig gudstjänst som jag har varit på. Andra gudar, de sysslar ju med att man går dit när det handlar om krig eller fruktbarhet eller att få makt och rikedomar. Här har vi en Gud som vill skapa en familj. Som vill ha ett heligt folk. Som inte vill älska på avstånd. Som inte vill ha ett distansförhållande till folket där nere. Utan vill komma nära och bry sig om varenda detalj hos människorna som finns i hans närhet. Han vill ha reda på allt. Han vill leva med dem. Han vill att det ska bli en relation med ett heligt folk. Heligt betyder ju avskilt. Alltså ett folk som är satt åt sidan för en speciell uppgift. Det är vad heligt betyder. Som är satt där för att leva genom att följa Guds bud. Så att alla andra folk kan uppmärksamma det här. Kan se det här. Och upptäcka Gud. Vem Gud är. Jag tror att budorden är till för alla människor. För hela skapelsen. Men det är genom att vi ser hur det här levs i Israels folk som vi också förstår det. Att det här har med Gud att göra. Det här är inte bara en rad av lite hyfsade råd för att leva ett gott liv. Utan det här har med tillbedjan av Gud att göra. Det är så här det ska tillbes. Genom att ni inte stjäl, genom att ni inte dödar, genom att ni inte begår äktenskapsbrott, genom att ni vilar. Vi lever och försöker leva efter de här buden för att vi tror att det är på det här sättet som Gud vill att vi ska tillbe honom. Det är så här vi ska tjäna Gud. Ära honom. och visar för alla runt omkring att det är så här som Gud vill forma ett folk. Det är ett sånt här folk han vill forma. Och jag menar att jag tror att i första hand så är inte budorden en sorts riktlinje för vårt samhälle. Alltså etiska principer, och oavsett vad vi har för tro eller religion, om vi tror eller inte, utan budorden formar ett folk. Den vill forma oss att bli ett folk som visar att Gud har inte lämnat världen åt sitt öde. Han vill använda oss till sina goda syften. Han vill ha med oss på tåget för sin plan för världen. Han vill att vi ska gå med honom där. Att vi ska vara delaktiga i hans goda planer. Det här är mina goda planer, säger Gud. Och så säger han, var med. Bär det här med mig, var delaktiga med mig. Så blir det inte. Och så säger han, det här, genom att leva så, genom att göra så, så är det er gudstjänst. Ni är alla präster när ni lever så. Var ni än finns på arbetsplatser, skolor, på fritiden, så har ni liksom altaret med er och firar gudstjänst mitt bland alla andra, överallt. Ja, det var ett annorlunda sätt, kan jag säga, att se på det mot hur alla andra som fanns runt omkring trodde på sina gudar. Så kristna är inte i första hand ett folk som tror på något religiöst, utan ett folk som kallas att vara i gemenskap med Gud. Och i den gemenskapen leva så att det blir tydligt att om Gud inte finns, ja, men då är det meningslöst att leva så här. För Gud är liksom det som spelar roll. Så vad säger det här då om Gud? Och nu börjar vi gå med in på det som jag egentligen har liksom som uppgift. Det är ju första budet. Vad säger det om Gud? Du ska inga andra gudar. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Ja, vi lär ju ofta känna människor genom tal, genom att de pratar, genom att de säger någonting. Och frågan är liksom, vad lär det här oss om Gud, hans tal? Jo, budorden vittnar om att Gud vägrar att stå på avstånd. Han vill ha med oss att göra. Han är så påträngande engagerad så att han till och med till slut kommer ner som en människa i Jesus Kristus och lever bland oss. Så intresserad är Gud av oss. Och i den här, framförallt i den här tiden då Israels folk såg, ja, men de gudarna man skulle offra olika saker och man skulle försöka nå och få deras uppmärksamhet. För de fanns så långt borta, hela den här gudavärlden fanns där borta på avstånd. De hade liksom sina sysslor, sitt, och vi här nere liksom var liksom i skuggan på något sätt. Men Gud sätter inte oss i skuggan, utan han sätter strålkastaren på oss istället. Och det kan ju kännas obehagligt, men det är också väldigt positivt. Det är de här jag är intresserad av, säger Gud. Det är er jag vill vara med. Gud vill komma nära. Och det här första budet är ju så typiskt för hans engagemang och hans kärlek. Det börjar ju egentligen inte med du ska inte ha andra gudar vid sidan mig, utan börjar ju med jag är Herren din Gud. Jag är din Gud. Jag har gjort det här för er, säger Gud. Jag har fört er bort från slaveriet. Därför ska ni inte fortsätta att vara slavar under någonting. Ni ska inte ha några andra gudar. Ni ska inte behöva vara slavar längre under någonting annat. Jag är din Gud. Din och min Gud på samma sätt som han är Israels Gud. Och säger, jag är med i det här. Jag grep in en gång och befria er. Så nu tillhör ni mig. Så glöm alla de här gudarna som ni har för säkerhets skull. För så var det ju. Och så ser vi ju genom Israels historia att trots att de hade Gud som den stora guden, så hade de ju en massa säkerhetslinor med andra gudar. Men vi kanske ska ha, det var ju inte så att man helt plötsligt tog helt avstånd från Gud och så börjar man tillbe en annan gud eller liksom göra någonting, utan man hade ju den här guden, men så har vi lite specialgrejer här vid sidan av, en liten bonusgud för någonting. Och så säger Gud, ni måste sluta med det. Ni behöver inte ha några säkerhetslinjer. Ni kan lita på mig. Jag är inte som de andra gudarna. Jag är med er. Och så säger han det här, och jag betonar det lite extra, att han är en svartsjuk gud till och med. Som egentligen bara är ännu mer ett uttryck för den här engagemanget, det här känslomässiga närvaron som Gud har. Bli inte slavar under några avgudar, inte ens er själva. Vi gjorde ju en plansch, jag vet inte om ni såg när ni kom in här, våra största idoler. Och idol, det betyder ju egentligen avgud. Alltså idol på engelska. Att man har någon som man avgudar. Och jag tror inte att när vi ser de här affischens ansikte som vi satte upp, jag satte upp människor som jag tycker är ändå bra förebilder, så tänker jag så här, ja, Clinton, det är väl frågan om, men han gör bra filmer tycker jag. Men visst finns det ändå någonting i när vi ser de här affischen, de här ansikten är på olika kändisar som liksom tar tag i oss på något sätt. Ja, men vem har inte sett liksom en rubrik när svenska fotbollslandslaget spelar, det står Zlatan är Gud, eller frälsaren med Z, lite så här fräckt för att påminna oss om att ja, men det är ju Zlatan på något sätt. Och vi kan ju ta det där lite med en klackspark. Vi behöver ju inte ta speciellt illa vid oss av någonting sånt. Men det finns ju ändå på något sätt i vårt samhälle att vi upphöjer framgång, kändisskap. Ja, man kan nästan kanske säga att vi tillber det. Vi avgudar det. Ja, men tänk att vara kändis. Det sägs ju att när man gör undersökningar på skolorna idag, så vill de flesta, när de pratar om vad barnen vill bli i framtiden, så vill de bli kända. Inte för någon speciell anledning, utan bara kända. Jag vill bli känd. Det är liksom tillräckligt på något sätt. Och så ser vi, om man ser bara den här trenden med dokusåper, där man på något sätt, ja, man kan få vara med i tv och man blir känd. Sen kan man nästan göra vilka anskrämliga saker som helst. Men de kommer ihåg mig. Och den nya trenden i det här har ju gått från att vara någon typ av självförverkligningsprogram. Har ni tänkt på det här i tv? Ja, men gör om mig. Gör om mitt hus, gör om min restaurang, gör om mina barn. Forma mig, ni heliga experter som finns där ute. Ni som kan det här. Jag lägger all min tilltro till er. Sköt om mina barn. Säg till mig hur jag ska se ut, hur jag ska klä mig. Är inte detta en form av tillbedjan eller slaveri? Under jaget, ett jag som bara ängslas över hur det ska bli och hur jag ska vara, och som aldrig blir riktigt nöjd. Och så sitter vi där och bläddrar i inredningstidningar för att hänga med och går till en life coach. Ja, precis. Någon som kan coacha mig i livet, för jag behöver experter. Jag läste här innan, jag bara slog på, jag skulle Mose budord, så råkade jag slå modebudord istället på Google. Då kom det fram de 10 modebudorden istället. Du ska tänka på helheten, det är, vad heter hon, Victoria Beckham som har kommit på de här. Du ska shoppa i hela världen. Du ska låna från en annan era. Du ska köpa tidlösa klassiker. Du ska ha kläder som aldrig är fel. Du ska aldrig missa accessoarer. Du ska klä dig inifrån och ut. Du ska skräddarsy. Du ska lita på några få för råd. Du ska inte bryta modetabun. Där har vi de 10 modebuden. Och så tänkte jag så här, kan jag överhuvudtaget gå upp här i min gamla kavaj? Här. När jag fick en jättefin sporttröja som det står SSK av Jonathan och Johan här innan. Inte bara för att jag skulle välsigna deras barn, utan jag tror att de ville värva mig till. Och det kan ju aldrig vara fel att ha för många, många som ber för SSK, eller hur? Ja, men frågan är ju inte om vi ska låta oss styras av yttre bud, utan vilka yttre bud ska vi styras av? Det är inte så att vi som går hit till kyrkan ofta, vi som kallar oss kristna, har någon sorts patent på tillbedjan. Nej, frågan vi ska ställa oss är inte om vi tillber, utan vad vi tillber. Vad är det som är viktigt? Vad är det som finns där i mitt liv? J.K. Chesterton, brittisk filosof, han uttryckte det så här: när människan slutar tillbe Gud, tillber hon inte ingenting utan vad som helst. Tyckte jag var ganska intressant. När människan slutar tillbe Gud, så tillber hon inte ingenting utan vad som helst. Alltså, är man vill, skulle man kunna säga, serve somebody. Alltså, det spelar ingen roll, du tjänar någon. Oavsett vad du gör. Och Luther, han säger så här när det handlar om Gud. Vem är din Gud? Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som du sätter högst i tillvaron. Det är det som är din Gud, det som du sätter högst i tillvaron. Och så säger han så här: som jag ofta sagt är det bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud eller av Gud. Det som du fäst på, menar jag, är i verkligheten din Gud. Vilka är våra största idoler? Vilka är mina största idoler? Vem eller vad är Gud i mitt liv? Vad fäster jag mitt hjärta vid? Vad förlitar jag mig på när det gäller? När jag lugnar ner mig, när jag slappnar av, när jag tar det lugnt, var tar mina tankar vägen? Alltså, våra tankar, de snurrar ju hit och dit hela dagarna, eller hur? Med olika saker som ska göras. Det är liksom som en kompassnål som bara liksom drar runt. Men när vi liksom sätter oss och tar stilla och lugnar ner oss, då liksom får vi se vad den här kompassnålen riktar in sig på. Var ställer den sig då? När alla intryck stängs av, då hittar den tillbaka till det som verkligen är min kärlek. Det som jag verkligen har som min första kärlek i mitt liv. Och gång på gång så står det i Bibeln: var inte rädda. Jesus säger det gång på gång. Och när det kommer änglar och andra besökare från Gud, så säger de: var inte rädda. Jag tror en av anledningarna är att fruktan, rädsla skapar avgudar. Vad du är rädd för, vad du fruktar, vad du oroar dig för, det som har en kontrollerande effekt på dig, där bakom röjer sig en avgud. Och då pratar vi inte om stora trästoder eller guld och metall, utan fruktan över att misslyckas. Där bakom finns kanske en avgud som heter ambitionen av att lyckas. Fruktan för en ekonomisk brist kan vara en avgud som heter pengar. Fruktan för fel kan vara en avgud som heter perfektionism. Så kan vi titta på vad vi är rädda för, vad oroar vi oss för. Är det någonting som binder oss? Är det någonting som vi finns som slavar för oss? Gud vill befria oss. Men han vill också behålla oss. Han vill vara där med oss. Han är en svartsjuk Gud. Och när man läser samtalen mellan Gud och Israel så känns det ju nästan som ibland att det är ett äktenskapligt gräl. Det liksom bara går hetsigt till och det liksom går snabbt i svängarna helt plötsligt, och folket förväntar sig en liten förmaning om att ja det där var väl inte så farligt, och så kommer Gud och liksom hetsar upp konversationen och säger så här: ni är ju har en otrohetsaffär och ni horar, säger han. Alltså det är ett oerhört kraftigt språk från den här guden som liksom känner så mycket, är så känslomässigt engagerad i sitt folk. Och det visar liksom att det är mycket som står på spel. För Gud står mycket på spel för det här folket, de här som han älskar. Till och med så att han ger sin son. Han dör. Så mycket står på spel för Guds kärlek. Och jag tänker så här när jag läser det där, att om vi skapar oss en egen Gud så skulle vi verkligen ha kunnat göra den mer passande och lite mer tilltalande än den gamla testamentliga eller Bibelns Gud, den kristna guden. Han är inte liksom så där jättelätt och liksom få tag i så där och känna att han liksom bara tilltalar, utan han är liksom en levande Gud. Han är liksom inte bara en projektion av våra behov, utan den som räddar genom att förvandla våra behov. Folket går ut i öknen och tänker, det vi behöver det är mat, vi behöver bröd. Men Gud vill ge dem en kallelse att bli någonting, att vara hans folk, att ha gemenskap med Gud. Han vill befria dem från alla avgudar och vara trygga. Och den befrielsen, den går via nattvardsbordet. Är det någonstans där Gud kommer oss så där riktigt nästan provocerande nära, så är det ju vid nattvardsbordet. Där vi liksom får smaka Gud. Vi får bryta brödet. Och liksom får del av Gud i våra kroppar. Där kommer Gud oss så nära. Där får vi lämna av oss det som oroar oss. Det som får den här kompassnålen att gå åt fel håll. Och rikta in kompassnålen på bordet. På gemenskapen med Gud. Och med de som firar gudstjänst tillsammans. De som firar nattvard tillsammans. Budorden, de kan vi aldrig hålla själva. Vi behöver varandra. Vi behöver varandra för att hålla de budorden. Vi är kallade till att hålla dem tillsammans. Herre, ge vårat öga ljus, Herre, så vi kan se din vilja med våra liv, Herre. I Jesu namn. Amen.